Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Och då gjorde hon som någon så här kött, någon stek eller köttgryta. Så hade hon som en liten, hon tog bara bort en liten del till honom. Alltså en stor köttbit fast så lite mör så.
I detta avsnitt gästas podden av ingen mindre än Asabia Britton. Hon är barnmorska, influencer och författare. Hon är också hypnobirthing-instruktör och brinner för att folkbilda kring barnafödande. Jag bjöd in Asabia i podden för att prata om hennes erfarenheter kring baby-led weaning och plockmat. I avsnittet ser Asabia tillbaka på tiden då hon introducerade mat till sina söner och hon berättar om vilka fördelar hon upplevt med plockmat och vilka utmaningar hon stött på längs vägen. För dig som är nyfiken på plockmat och kanske är lite rädd till och med för att erbjuda plockmat så är detta ett perfekt avsnitt att lyssna på. Hoppas att ni gillar det. Hej Asabia.
Hej.
Hej. Hur är läget?
Det är bra. Lite små stressad men överlag mår jag mycket bra.
Ja, härligt. Ja, du är ju hemkommen från värsta semestern här.
Bali, 10 dagar utan barn, utan man, med min kompis.
Ja. Wow, ändå så är
jag
stressad.
Jag borde inte vara, nej, men vet du varför? Jag är inte stressad, det är bara att jag har verkligen inte kollat mejl. Jag har kollat lite mejl, men för det mesta har jag inte gjort. Och då har man ju väldigt, väldigt många mejl. Det är de som liksom tickar lite i mitt huvud. Jag skulle vilja veta av det, men super, jag är jättestressad egentligen. Men mer stressad än när jag har varit de här 10 dagarna. Jag har verkligen slappnat av.
Var det liksom ett stort beslut för dig att ta den här resan? Eller har du...
Nej, för jag är ju spontan person. Så det var absolut inte ett stort beslut när vi väl bestämde oss. Det var typ så här, vi kör. Jag hade ägglossning eller någonting. Ja.
Men många bra beslut.
Ja, precis. Men sen, när det väl... Och så sköt jag det. Liksom tänkte inte på det så mycket. Jag sköt det i framtiden. Sen så var det plötsligt dags att åka. Och då fick jag ju panik. Och jag vet, jag är nära på att inte åka. För att jag tyckte det kändes jättejobbigt att vara borta. Alltså var så, framförallt att det var så långt avstånd till barnen. Om något skulle hända. Och det är inte bara... Även om man får ta liksom första bästa flyg. Så är det ändå ett dygn liksom. Så det kändes jobbigt. Alltså jag var jättenära på banga. Men... Jag är så glad att jag åkte.
Bra. Ja, men jag sa det till dig innan här. Jag blev inspirerad själv. Mm. Att liksom dra iväg på något sånt där. Jag har länge drömt om att åka till Bali faktiskt, så att jag ska göra det. Många känner nog igen dig från ditt Instagram-konto, det är väl det. Och sen så också att du har en blogg också.
Jag hade en blogg i alla fall, väldigt nyligen. Men den finns, den är kvar. Man kan läsa den, men jag är inte aktiv där längre.
Nej, den är okej. När slutar du med den?
Alltså typ bara ett par veckor sedan, för jag har så svårt att uppdatera den. Men den kanske kommer i något annat format eller forum. Men den finns att läsa, så jag har skrivit en blogg ganska länge.
Ja, men härligt. Ja, men in och läs där om du vill läsa lite mer utbroderade kanske inlägg om det du gör. För du är ju barnmorska och folkbildare nästan, kan man säga.
Så säger de ibland. I alla fall kanske varit mer på den... Jo, men lite. Jag har en ambition av att sprida kunskap. Sen så går det i perioder. När jag startade mitt konto, då hämtade jag mitt första barn. Jag kände bara att jag hade så himla mycket tid att lägga på Instagram och stories och vara informativ. Och det var verkligen kul att svara på, du vet. Tiden är inte riktigt samma.
Nej, jag förstår.
Med barnen på utsidan.
Men vad är dina hjärtefrågor då som du delar med dig på Instagram och på bloggen?
Förut? Det går lite i perioder beroende på vad, dels vart jag är i livet och vad jag arbetar med för stunden. Men det är mycket kring den födande kraften och att hitta sin egen intuition i födandet och att få en positiv födsel. Vad det nu betyder för just den enskilda individen. Så kring det. Och det kan ju åstadkommas på många olika sätt. Men en del är det att också normalisera olika sätt att föda barn på och att, ja, men hitta den här inre rösten och våga lyssna på den. Det är min hjärtefråga.
Jag hittade dig genom dina söndagsstories där du visar olika födslar och pratar kring det. Det var väldigt skönt tyckte jag när jag var gravid att se det. För jag var sån person som ville se allt och veta allt. Så liksom att få se de närgångna bilderna och videorna var väldigt hjälpsamt för mig i alla fall.
Jag tror att det är hjälpsamt för de allra flesta. Även de som, när det känns superläskigt att se. Alltså bara för att verkligen se att det går att göra. Och massa människor gör det hela tiden. Och att det inte blir något här ouppnåeligt. Något som känns väldigt abstrakt. Kroppen är gjord för föda och de allra flesta gånger går det bra.
Ja, men det är superbra, för det är ju sådana bilder och videos som man inte får se så ofta. Kanske de man får se i filmer och så, kanske inte.
Nej, verkligen inte. Alltså det är, i filmer, då är det alltid, jag ser alltid att det här är en traumatisk, alltså det här är för mig en traumatisk förlossning, oftast. Mm. Alltså att det är panik och det är skrik och det är liksom, ja men panik i rummet och jag vet inte, man kan inte kolla sånt med mig. Alltså jag måste alltid, ja, det där är fel och det där är fel, du vet, man blir lite skadad också när man ser.
Ja, men jag kan förstå det. Ja, men när du säger det. Det är nästan alltid panik. Det är, men det kanske är det som panik blir bra film. Det kanske är därför.
Jag vet, det är lite drama. Det är inte så kul med någon som bara andas. Typ. Och det påverkar ju absolut, tror jag. Vad man har för bild av hur det är att föda barn. Just också ställningarna man använder. Det är ju bara på rygg i princip. Och man ska skrika och trycka allt vad man kan. Och att man får den bilden. Men det är väl så det går till.
Ja, men det är så bra att du visar mer nyanserad bild, tycker jag. Vad gör du annars då? Vem är du?
Vem är jag? Nej, men säg, vad vill du veta?
Ja, men börja så här. Du är ju mamma.
Jag är mamma till två söner som är 2 och 4 år.
Hur har det varit att bli mamma?
Livsförändrad. Alltså, det finns ju verkligen ett innan och ett efter dem. Verkligen. Det är två olika liv och på många sätt för mig och att jag är en annan person på många sätt. Jag längtade väldigt mycket efter att föda barn och vara gravid. Lite mindre efter själva barnen, om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag tänkte att det skulle... förut ville jag faktiskt inte ens ha barn. Det var något jag sa till min man tidigt, att jag vill inte ha barn. Inte gifta mig, och du vet så. Och han ville ha 4 barn och... Vi var unga också, så vi ser hur det blir liksom. Men sen så när mina systrar fick barn, det var nog då jag insåg att, men det där kanske jag också kan göra. Och som sagt, jag längtade efter att få vara gravid och föda barn. Jag har tyckt att det är absolut min grej, det här med att vara mamma. Jag tycker det är mycket roligare än vad jag hade trott faktiskt.
Men du kanske hade en annan bild av det innan.
Jag har jobbat på förskola och varit barnflicka och sådär. Och jag tycker om barn så. Men det är också väldigt skönt att gå hem. Alltså jag kände verkligen, det var svårt att relatera till att när jag gick hemifrån och jag fick min fritid. Då kom liksom föräldrarna, när jag var barnflicka i många år. Jag älskar de här barnen. Jag tänkte ofta på det, att då kommer de föräldrarna hem. Och det är deras fritid att vara med de här barnen. Och det måste vara så jobbigt att göra det här hela tiden. Men man kommer ju in i det. Och det är något annat när det är ens egna barn. Om man är med från start och har gjort hela grejen.
Ja, men jag tänker också. Men jag kände nog också lite liknande där. Jag tyckte barn var väldigt härliga, gulliga. Men jag tänkte också att de var ganska jobbiga ibland.
Och att det är så konstant. Alltså det är ju inte heller bara... Man får ju tänka när man... så här, skaffa barn. Att det, jag tror att många tänker bara på en liten bebis, men det här är ju faktiskt, du ska ju få en person som du förhoppningsvis har med dig livet ut, de är vuxna liksom. Alltså det är ett stort commitment kan man säga, och man vet inte heller vem man får. Det kan vara vem som helst som kommer ut.
Det är gamble.
Det är riktigt gamble. Det är sjukt att man vågar. Jag tycker jag mår bättre än någonsin. Det kan ju också vara en åldersgrej. Det är väldigt härligt att också inte tänka på sig själv hela tiden, faktiskt, för min mentala hälsa känner jag det.
Jag håller med. Man var ganska självcentrerad innan.
Ja, jobbigt. Om man håller på att vara ängslig över massa olika saker. Som, nu finns det dels inte det, den tiden. Och så kan man alltid landa i att det är det viktigaste för mig i dem. Och att de mår bra. Och det enkla liksom. Jag är mitt i det här småbarnslivet. Hur gamla är dina barn? Vi kanske är jämnåriga.
Hon är snart 2.
Mm. En?
Ja, en. Exakt. Och hur gamla är dina?
2 och 4.
2 och 4? Ja, härligt. Ja, men då är jag ju den minsta.
2020 i augusti föddes den yngsta.
Så han är typ 2,5 då. Ja, de här månaderna är ju viktigare den här åldern.
Nej, jag vet. Det där också har jag tappat lite. Det blir säkert, om jag får 3:e barn kommer jag väl knappt veta hur gammal personen är.
Precis. Ja, men, eller vilken vecka man är när man är gravid.
Precis. Nej, men 2,5, det stämmer.
Och så har du en man också då?
Jag har en man som heter Amat. Jag gifte mig i somras. Men vi har varit samma 10 år. Men vi är gifta. Så inget
så
blev som jag hade.
Slut.
Nej, det var faktiskt tvärtom. Han var inte heller så pigg på det med att gifta sig. Men sen så ville jag göra det. Vi hade ett överraskningsbröllop för våra kompisar. Och
jättekul. Jaha, vad roligt. Så de trodde att de skulle gå på något annat?
De trodde att de bara visade att det var en sommarfest. Typ, för att vi hade lite, både jag och han hade släppt en bok. Och han hade sommarpratat. Och det var något annat. Vi vill fira livet typ. Så var de där, så kom vi dit i en bil och jag hade min... Då hade vi alltså redan varit och gift oss i stadshuset, så vi hade bröllopsfest. Det var jättekul. Folk blev skitglada. Alltså det var lite nervöst på väg dit. Så här. Det är lite pinsamt om de inte tycker att det är en rolig grej. Så kom man dit och bara, det. Men de tyckte verkligen att det var jättestort.
Härlig överraskning att få. Det här med maten då, det här är liksom min puck och jag är väldigt intresserad av den och liksom det är det som mitt Instagram-konto handlar om bland annat med mat och barn. Och det roliga i sammanhanget är att mitt konto handlar mycket om plockmat och BLV, baby-led weaning, vilket innebär då att bebisen äter själv. Plockmat är maten man serverar till bebisen. Och jag upptäckte faktiskt plockmat delvis genom ditt konto för att du gav det till din son, eller erbjöd det. Därför tycker jag det är kul att du sitter här idag, att vi ska prata om det här och liksom dina erfarenheter kring det. Men kan du berätta lite om hur var det med din första son jämfört med din andra son?
Dels så var han en väldigt intensiv ammare från start. Alltså han var en som ville amma hela tiden och gärna och mycket och kunde helst, liksom tackade aldrig nej till lite tutte. Och det var lite svår, alltså han hade gärna säkert hela matt tills han var 2 typ. Alltså det var verkligen lite, det krävdes lite för att få honom att börja med maten. Och jag tror att han var, alltså jag tror han började käka först när han var typ 10 månader eller någonting. Alltså ganska sent. Och det var lite av en stress för mig som det, ja du vet, det där kan det lätt bli. Och då var det nästan så här, då får han bara han äter någonting. Jag skiter i nu om det. Han äter inte det här som de säger att han ska äta fisk och potatis. Typ. Han vill ha de här söta grejerna. Och då, eller typ bananpannkakor eller vad det nu kunde vara.
Det var första så när vi pratade om.
Ja, precis. Så att då var det mer så här, vi vill bara att han ska äta något. För jag blev lite stressad över det. Så det var så hans matintroduktion började. Och jag tror att jag höll på med lite mer med puréer och så. Gjorde väl lite egna och köpte lite klämmisar. Och sen, vad vet jag vad som är vad. Han är ju en sin egen person, men deras intresse för mat, mina söner, det är ganska olika. Han har varit väldigt petig med maten som man kan vara när man är ett litet barn. Nu när han är 4,5, han närmar sig 5 nu, så är han lite mer, alltså han kan ändå prova och han försöker faktiskt prova, men det är ändå väldigt känsligt med så här att mat inte får röra varandra. Han absolut inte tänker sig att äta blöt mat, alltså så här, inget med någon sås eller något sånt. Det måste vara torrt.
Okej.
Alltså han kan ju verkligen få så här kvällningar av om man äter något som har fel konsistens och så. Han, jag vet inte om vi hade så mycket liksom någon medveten strategi. Jag tror att jag följde lite konton som höll på med baby-led weaning-ish. Men jag tror att jag hittade dem ganska sent. Eller det var kanske mer så här, ja, med tips på olika halvnyttiga grejer som man kunde ge på ett enkelt sätt. Typ. Men som, det, fokuset från början var bara ät vad som helst. Typ. Så att,
få i dig någonting.
Få i dig någonting. Ja, och han är lite petig. Alltså han äter gärna mycket av det han tycker om. Men helst liksom köttbullar och makaroner.
Du är inte ensam, det är ju många som har
det. Ja, verkligen. Och vet du, nu, jag är verkligen inte, känner mig inte stressad över alls. Jag försöker ser liksom väldigt små framsteg i att han till exempel kan tänka sig att ha grejer han inte gillar på tallriken. Det tycker jag, det är ett framsteg för oss. Alltså förut var det absolut nej i att ha det. Alltså han kan inte ens klara av att ha det på tallriken. Också typ att, ja, men använda olika sinnen, bara man kan känna på maten man inte tycker är god, eller bara lukta på den, eller det tycker jag räcker gott och väl. Jag tror inte han kommer, att det kommer vara så här för alltid. Och försöka typ tänka på att inte göra det till så stor grej när man inte vill. Alltså inte, det ska vara avslappnat kring mat i målet.
Det tror jag är jättebra grej, att inte pressa för mycket, för då kan det bli, eller det blir ofta motsatt effekt.
Verkligen. Man kan tänka sig själv att det skulle vara väldigt jobbigt att känna sig pressad att äta. Jo, och en grej som jag började med kanske också lite för sent, som jag har försökt göra med min yngsta också, att låta honom vara med i matlagningen också och känna på maten då på det sättet. Så att det inte blir något läskigt.
Ja, men det tror jag, det är ju ett bra knep också om man har ett barn som har blivit petig, att inkludera mer i köket, för då blir det ju det här lite mer lekfulla.
Precis.
I hela matupplevelsen.
Slutmålet kan ju vara att man äter saker och tycker om dem, men bara att känna på det och lukta och vara med liksom, det är också ett litet steg.
Och det brukar jag prata om, att allting handlar inte om att man ska äta eller konsumera det, utan nej, också så här att om ett barn känner på det, så är det en vinst, för det kan vara en steg på resan till att smaka sen senare.
Särskilt med, när man introducerar barn om, när de är ännu mindre så. Mm. Alltså då om, med min tvååring då, så då körde vi, då hade jag ett annat helt, alltså jag tänkte på det nog på ett helt annat sätt. Jag var dels lite mer avslappnad kring det här med mängden mat som skulle ätas. Han var lite mer intresserad, men då hade jag ju tanken om baby-led weaning, va? Och då tänkte jag verkligen på det här med att det är alla, vad heter det, sinnen som får vara med. Det gör inget om det mesta hamnar på golvet, utan det är att man ska känna och lukta och, du vet, kladda lite och så. Det ingår också, och det får man, ja, om man tycker det är jobbigt, är det lite KBT för,
ja,
kladd.
Men exakt.
Absolut.
Men hur upptäckte du det här med baby-led weaning då?
Bra fråga. Jag kan tänka mig att det var säkert min syrra från England. Alltså hon är uppvuxen i England, och vi fick vårt första barn. Eller hon var gravid med sitt andra och jag med mitt första samtidigt. Så hon visade mig liksom allt. Och jag för mig att det var hon som tipsade mig om lite engelska sidor och så. Men att jag kanske inte kom in i det förrän andra gången ordentligt. Sen så blev jag tipsad om den här sidan Solid Start, som du säkert känner till. Som jag blev helt frälst av. Och det blev en bibel där. Alltså jag kollade den 10 gånger om dagen, kändes det som. Alltså inför vad jag än gav, så kollade jag liksom hur jag skulle göra. Och hur, ja, vad de hade toppen för näringsvärde och så. Det är så kul. När jag började följa dem hade de typ 800 följare eller någonting. Nu har de typ 2 miljoner.
Ja, det har gått snabbt för dem, tror jag.
Ja, men hon har jobbat på med det där. Jag pratade lite med hon, Jenny, som har det. Hon har ju verkligen startat det där och satsat allt och inte tjänat på ett tag. Och sen så sa det boom, liksom.
Det känns som att hon har lagt sin själ i det där.
Verkligen, hon brinner verkligen för det. Så jag tror den hade nog ganska stor påverkan för mig. Att jag tyckte hon gjorde det så himla enkelt och förklarade också med, för det som många tänker på är det här med att sätta i halsen och att det ska vara säkert. Och jag tycker de förklarade det väldigt bra. Så då gick jag all in, för att jag ville också gärna försöka göra det jag kunde för att inte få ett lika petigt barn. Och vem vet om det bara var slumpen eller inte, men han är inte lika petig. Sen så är han också sådär, så ibland vill han ju inte, och han är inte så att han äter allt. Men han är inte liksom rädd typ för maten på samma sätt som jag upplevde att mitt äldsta barn kunde vara. Eller att det var liksom, det tog emot så otroligt mycket. Han är van från, liksom från mat, liksom när han började upptäcka mat, att känna på många olika smaker och texturer och så. Det tror jag har, jag tror att det har hjälpt.
Ja, man vet ju aldrig det. Jag tänker likadant på min dotter ibland. Hon är också inte så petig med mat, utan ganska matglad. Sen klart att hon, som alla människor, har man ju olika smaker och preferenser. Men det är också svårt att veta vad som har bidragit till det. Men det är intressant som du har liksom två olika upplevelser. Mm. Och det kan ju säkert vara lite miljö som har spelat in och lite genetik liksom.
Ja, precis. Det är säkert båda. Och sen så är det ju så att det går, kan ju gå i vågor, att man är jätte, alltså när han var ännu mycket mindre, min tvååring, då var han öppen för typ allt. Och sen så har det ju blivit lite mindre med tiden. Men, och så kan det ju svänga, alltså det kan ju hända saker hela tiden. Plötsligt vill man inte äta någonting som man älskade nyss. Typ. Ja. Men jag känner ändå att jag har gjort det jag har kunnat. Och jag tyckte att det var så himla roligt att introducera mat på det här sättet.
Kul. Hur gjorde du då precis i början? Kommer du ihåg det?
Jag tror att jag började bara med att han skulle få känna på olika saker. Alltså då kunde han så här sitta och hålla i en stor broccoli eller något liknande. Och så kanske han eventuellt närmade munnen med den. Men det var mer så här känna på olika grejer. Jag kommer inte ihåg när jag började med det, men strax innan 6 månader kanske. Och sen så var det väl bara att jag försökte, jag kanske inte har världens bästa matvanor alla gånger, så det gällde också att för mig att äta liksom ordentlig mat. Alltså för att han inte ska, som jag, äta mackor typ hela dagen. Nej, då försökte jag göra en variant till honom som var anpassad men ganska lik. Alltså inte hålla på heller med kryddning och så att anpassa, förutom med saltet. Det var också enkelt. Vissa kan inte nog tro att det här gör det mycket svårare. Alltså det är bra mycket enklare att bara göra en liten bebisportion av sin egen mat än att hålla på och purea och förvara och du vet, som jag gjorde första gången. Nej, men det var nog inte svårare än så. Apropå det där, jag vet inte om, ja, du sa väl det, att jag hade ett blogginlägg om det här. Och då kom jag ihåg att jag hade gjort bim-bim-bap till honom. Det var typ en av hans första rätter som han åt. En bebis bim-bim-bap.
Ja, vad gulligt.
Ja, det tyckte han om. Och så gjorde jag också lite så här olika grejer som jag bara...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Smette på en ett rån typ, alltså olika rör och kikärtsröra eller vad det nu kunde vara. Hummus och sånt.
Om jag håller med, alltså det kan ju vara väldigt enkelt. Och som du säger, jag tror många kanske tänker, jaha, ska jag laga värsta avancerade maten här nu? Och så behöver det inte vara. Och bara ta fram ett rån och smeta på lite mosade bönor eller kikärt. Alltså det är ju jätteenkelt.
Det som jag tyckte var jobbigast var det väl att det blev ganska kladdigt. Alltså det var mycket på golvet. Men så lång tid tar det inte. Plocka undan det. Och det tror jag vet inte heller, som sagt, man vet inte vad som är vad, men det var många som peppade mig kring det, att vara så här, du kommer ha igen det för han kommer vara så bra på att äta med bestick sen när han får liksom göra den här grejen nu och få möjlighet att utforska maten och finmotoriken och allting. Och det har han faktiskt varit väldigt bra på. Och han, vissa barn är ju så här rädda för kladd. Han är inte rädd för kladd, men han är väldigt noga med att, alltså han har väldigt bra bordskick skulle jag säga. Särskilt jämfört med hans storbror. Som knappt, alltså typ nu har börjat äta med gaffel och kniv. Så det, jag vet inte om det har spelat in. Men jag tänkte på det i alla fall. När jag hade de här, liksom, gud vad man torkade. Den där brickan och golvet hela tiden. Gud,
ja. Jag är glad att jag har hund kan jag säga.
Ja, men alla sa du skaffa hund. Bara, men det är inte tillräckligt bra anledning att skaffa hund. Men det måste ha varit jätteskönt. Eller så jag fick också tips om en sån här. Att man ska ha typ så här matta, ett plastmatta under. Men det verkar typ lika jobbigt. Man måste ju ändå ta bort det.
Ja, men det har vi, men det måste man ju torka ändå.
Ja, så precis.
Så det räddar väl golvet kanske för sådana här curryfläckar eller något sånt.
Ja, det kanske jag borde ha tänkt på. Men nu känns det här så himla länge sedan. För nu ger man ju dem bara det man ger dem. Men min tanke var bara att prova så många olika smaker som möjligt innan 1 års ålder. Det hade jag också så här i mitt huvud att jag läste om det. Stora boken om barn och mat läste jag också. Jag tyckte det var fint. Där de sa det att få in smakerna nu, för efter 1 år så blir de lite mer kräsna. Och att försöka introducera olika texturer och tänka alla sinnen är att det är okej att använda det.
Ja, jag blev väldigt inspirerad, kommer ihåg, för jag såg var något inlägg du gjorde eller någon story eller något sånt där. Där din son satt och gnagade, ser man så, på ett revbensben tror jag eller något sånt där.
Jag var så nära på att inte lägga ut det. Det här kommer folk tycka är helt sjukt. Men det är ju så tacksam. Alltså, det är lätt att hålla mycket protein.
Ja, det liksom. Är ju ultimat. Jag brukar rekommendera det nu. Ja. Men jag kommer ihåg första gången jag såg det steg, tänkte jag. Min så första magkänsla var ju, oj. Och sen så, nej men det, varför då? Varför inte liksom?
Nej men det är så kul det där. Också på tal om bilden man har av att föda barn från film och sådär. Det är ju som med andra saker med föräldraskapet typ. Och bilden av att hur ett barn ska sova. Att man, om man bara har sett, men det, man lägger den i spjälsängen och sen så somnar den. Ja. Det kan vara en liten chock att vissa inte alls är så himla inne i det. Samma sak med maten, att det är ju liksom, ja men typ. Ja men att man ger någon puré. Alltså det är det som har varit sättet att göra det på så himla länge. Det var ju lite ögonöppnande för mig också. Jag kommer inte ihåg liksom när jag såg det första gången. Men jag tyckte ju det var lite aha, liksom. Ja, man kan göra så här. Och varför inte? När de förklarade det så bra också. Att det låter också så rimligt det här med tungmotoriken. Och att man får lära sig hur man ska tugga. Och du vet, ta rimliga tuggor och så.
Jag tror att det är i alla fall Solid Start som brukar prata om det här. Just att man inte, barn lär sig inte tugga genom att få puré bara. Nej. För det är ingenting man behöver tugga. Sen är jag är verkligen förespråkare av att man kan blanda. Alltså man kan puré, man kan ha mosamat, man kan ta in lite fingermat. För det som jag tror är viktigt också är att vi vuxna äter ju massa olika konsistenser. Även rinnig mat, även grytor, även liksom så. Och det, så ska vi tänka med våra barn. De ska få alla konsistenser som vi vuxna får.
Precis, det är ju inte som att det är antipuré. Och sen så är det vissa som absolut inte typ vågar göra plock, men då skiter man ju det. Då gör man ju bara puré. Alltså det är inte något så. Jag ser en massa fördelar med att köra plockmaten, men inget är ju något måste. Men jag håller med om det du sa. Alltså ibland äter man ju soppa och då fick han en soppa. Men att man kanske vågar vidga sina vyer till olika konsistenser. Någon gång ska de ju lära sig det. Och då är det så skönt att de har lite koll på hur man gör. För visst, jag vet inte vad folk säger, dina följare och så säger, men det, jag vet att många skriver till mig om att just det här rädslan för att de ska sätta i halsen.
Ja, det kan jag säga. Det är en av de vanligaste frågorna jag får. Och jag vet att du nämner ju det i det blogginlägget som du har skrivit kring det här.
Jag kommer inte ihåg det.
Nej,
ja, jag gjorde det säkert.
Men jag tror säkert att du fick sådana frågor också då.
Jag förstår verkligen. Det låter ju obehagligt när de får de här.
Ja, men speciellt när bilden är att bebisar bara kan äta puré eller mosad mat. Och så ser man en bebis med ett revbensspjäll eller vad det nu kan vara. Det blir ett väldigt stort steg om man undrar kanske vad som är säkert och inte. Men hur tänkte du själv där? Var du rädd från början eller hur?
Jag var inte rädd, nej, det kan jag inte påstå. Men, för jag kände mig påläst. Det, bland annat då, eller framförallt från Solid Start, att de skrev hur man kan tillreda det på säkrast sätt. Och det här med att för små barn att väldigt stora bitar är bättre. Och jag tycker det var rimligt. Och jag försökte också tänka liksom logiskt kring, kan det här verkligen. Det mesta jag gav kunde egentligen inte fastna i hans hals. Sen så vet jag också hur man gör om det är så att det skulle fastna och jag har uppsikt. Jag gjorde alla de här säkerhetsåtgärderna. Så jag tyckte att jag gjorde det jag kunde. Men också att förstå sig på de här, heter det kvällningar? Eller vad säger man? Du vet, när de
det finns många namn. Klökningar, kvällningar, klykningar. Jag har hört det bästa.
Det var skönt att läsa på lite om det, vad det är och att de försöker få fram maten i, liksom, i munnen. Och att påminna mig själv om också, när man ger puré kan de också få det där. Alltså det, den reflexen är väldigt, ligger långt fram i munnen på ett litet barn och att det är en säkerhetsåtgärd. Och att jag kände också när det där kommer att liksom hålla mig lugn och visa dem, ta ut tungan om de behöver lite hjälp med att få fram den. Och det man egentligen ska vara rädd för om de är helt tysta, om det låter, om man hör hosta, så är det ju positivt.
Ja, men så försökte jag också alltid tänka att även fast det såg läskigt ut ibland att Bonnie kvällde jättemycket eller sådär. Men så länge hon låter så är det bra. För då kan hon göra ljud och då sitter ingenting i luftvägen i alla fall. Det är ju tystnad, det är då man ska agera snabbt.
Och att man är där nära och ser det som händer och också förmedlar ett lugn själv lite grann. Om inget annat fejkar det. Att man inte liksom stressar upp och slänger dem på. Om det inte är någonting såklart. Men jag tänker att det är bra om man själv känner sig lite säker. Att man inte förmedlar en stress just kring den situationen också. För då kan de ju såklart bli väldigt rädda själva.
Ja, precis. Du kan ju skapa en rädsla kring det där. Så. Men de flesta barn är ju ganska oberörda när det sker. Om man inte gör en stor affär av det.
Exakt. Det är deras sätt att lösa det på. Men det kan ju se superläskigt ut. Men där tror jag bara man har lite koll på varför och hur vanligt det är och så vidare. Och också hur man gör om de skulle sätta i halsen. Vad är tecken på det och hur gör man?
Ja, men det är ju jättebra och det tycker man ska lära sig oavsett som förälder.
Ja, verkligen.
För att barn kan ju få det mesta
i halsen. Stoppa något annat i halsen, ja, precis. Ja,
jag tror att det är över 60% av choking incidents, kvävningsolyckor, sker med något annat än mat. Så att det är liksom små leksaker eller vad det kan vara. Men du har nämnt lite det nu, tror jag, i så. Men fördelar, vad har du märkt?
Ja, alltså dels kul. Alltså det, ja, visst, det kanske kul. Låter så här. Mina hobbies på den här tiden var så här babypottning, du vet. Men ja. Vet du vad det är? När man får, är blöjfri. Alltså det tycker jag är jättekul. Och babyled weaning. Alltså, töntiga hobbies. Men jag tyckte det var väldigt roligt. Då, så jag, att det är roligt och någonting att... Jag tänker att det är precis som babypottning faktiskt ett sätt att... Och få som ett fint samspel med barnet just för man måste vara uppmärksam. Man får ge dem en chans att... Alltså man ser verkligen en utveckling hos dem också i, när de får upptäcka mat. Så det tycker jag var en fördel. Ja, jag tycker att han har varit mycket mer öppen för mat än vad mitt äldsta barn var. Och jag tror att, det är säkert lite personlighet, men jag tror absolut att det här spelade in att han tidigt fick... Också så här, bestämma själv hur mycket han vill ha i varje tugga. Hur snabbt han ska äta och så. Istället för att någon liksom tjoffar in det i munnen. Han är väldigt bra på att använda bestick tidigt, tycker jag att han var det. Och det känns som att det hade lite med det att göra att han har liksom övat på det. Och så tycker jag också helt, alltså, rent lathetsmässigt att det är skönt att inte behöva sitta och mata någon. Alltså tidigt kunna lämna över den grejen. Även om man sitter där med honom och tittar så att man inte behöver göra så himla mycket. Och inte just också skippa det här med att prea och hålla på och fixa. Alltså göra en annan rätt till sitt barn. Nu är vi lite i det här träsket att vi gör, de får sitt eget och ibland vill de inte ha samma sak så det kan absolut vara tre olika rätter. Men då, i början så var det i alla fall, då fick han det som jag gav.
Ja, men det är en av de främsta fördelarna jag brukar lyfta, att det är enkelt. Att kunna äta själv samtidigt som ditt barn äter och det är effektivt också.
Precis.
Och ditt barn kan se hur du äter och imitera, det är ju en jätteviktig del i ätandet.
Precis, ja verkligen. Det tänker jag också på, nej, på tal om små framsteg och jag tänker att det lilla ändå är betydelsefullt och en motivation för mig att inte typ äta mackor eller så här, inte bara äta müsli och mackor. Nej. Att de ska se att jag njuter av mat och att jag tycker att det är gott och du vet, att det tror jag sätter sig i huvudet någonstans i framtiden när man vågar vara lite och utforska mer liksom. Men det är väl det, att det är enklare, jag tror att det har hjälpt honom i hur han upplever mat idag och att det är väldigt kul. Det är ju kul att se dem upptäcka nya grejer. Och
ja, gud ja.
Det är jätteroligt.
Ja. Ibland har jag tänkt på hur den Bonnie Babys såg på sin mamma när hon satt och blåstirrade och var helt fascinerad hur den synen ser ut. Liksom, när man, tänk om man själv ska sitta och äta och så skulle hon sitta och så här, kolla på en jättemycket.
Jag tror hon älskade att du var uppmärksam och ni hade den, gjorde den grejen.
Ja, ja, jag håller med att det är en fin grej att tillsammans och verkligen så här. Ja, och det är ju, mat skapar ju den gemenskapen oavsett tycker jag.
Jag kom på nu faktiskt vad jag såg där första gången. Det var när jag var barnflicka till ett annat, inte de som jag var barn lite kort, alltså när jag var kanske 19 eller någonting. Då hade jag aldrig sett, alltså då, jag visste inte så mycket om barn. Nej. Så. Men jag tänkte absolut att man ger puré, för det har jag sett att man gör. Och då gjorde hon som någon så här kött, någon stek eller köttgryta, så hade hon som en liten, hon tog bara bort en liten del till honom, alltså en stor kött bit, fast så, lite mör så. Och jag kommer ihåg att hon sa, den kan du ge till middag. Och jag fattade inte alls vad hon pratade om. Till typ en 10 månaders. Och då sa hon, men han kan äta samma sak som vi. Det klarar han ju av. Det var helt mindblowing för mig.
Så, då var hon liksom lite före.
Hon var lite före. Ja, hon födde också sina barn hemma sen. Så jag tror hon påverkade mig säkert lite grann. Med olika saker.
Häftigt att det har gett sån liksom, påverkan ändå. Undermedvetet kanske.
Ja, säkert. Lite undermedvetet. Hon är liksom en normal person som håller på med såna här saker. Som kan upplevas udda. Det satte sig säkert någonstans. Jag har inte tänkt på det. Det kom upp för mig nu. Men det var nog första gången jag såg det.
Men har du sett några utmaningar då? Alltså förutom kladdet då?
Kladdet är mitt främsta. Vad mer utmaning? Det kanske är... Att andra också ska våga. Det här var väl... Undrar, vad sa min man? Han måste göra mina olika... Alltså liksom hoppa på mina olika idéer. Och han var nog lite räddare. om jag minns rätt. Så han gjorde inte, han gav inte alltid plock. Vilket var lite irriterande tyckte jag. Men jag kände också att han måste ju få göra på sitt sätt. Och han tyckte, dels kunde han ibland, jag vet inte om han tyckte det var jobbigt, men ibland också, jag tror det handlade lite om rädsla. Sen efter ett tag, och när han kom in i, då lovordade han ju hela grejen och bara såhär, ja det, du vet, skulle skryta för alla hur bra det gick med maten och han kör baby-led weaning. Men i början var det, tyckte han nog att det var lite läskigt. Det var väl en negativ sak, att kanske andra inte var bekväma med att ge honom den maten. Så det hängde lite på mig.
Fick du kommentarer också från andra? Alltså negativa kommentarer, eller ifrågasättande kanske snarare?
Om jag fick så lyssnar jag säkert inte. Jag vet, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det, för att jag tror det var mest nyfikenhet och jag fick säkert lite från min mamma och så, men mer så här, fråga om att hon kände nog samma som jag kände när jag såg det första gången. Ha, kan man göra så? Och tyckte att det var annorlunda. Och många som frågar om ja, men hur man ska tänka och göra och så vidare. Är du inte rädd för det? Är du inte, har du tänkt på det? Men mer att man undrar. Inget negativt. Får du något negativt?
Nej, jag tror mer folk att, eller de är nyfikna, såklart så. Sen har jag fått lite ifrågasättande.
Typ vad?
Ja, men det kan ju varit att jag gett henne någonting där man, någon annan känt att men det där kommer hon ju sätta i halsen eller sådär. Och så har man behövt dra hela den härvan så. Men det har inte varit så ofta. Men jag får ofta meddelanden från följare att de har svårt att hantera närstående. När andra som ja, men dels är oroliga då för det här med sätta i halsen, men kanske vill vara där och torka hela tiden om det är mycket kladd, eller tycker allmänt att den här typen av mat är olämplig.
Ja, det kan jag förstå. Jag tror att jag är så här, bara gör det tydligt att jag, vi gör så här nu. Och så, jag tror att det hjälper att jag typ är barnmorska. De tror att jag har koll på det.
Just det,
inte, alltså det betyder ju ingenting i det här sammanhanget. Men jag tror att det hjälper att jag inte får, att de tänker att jag typ har koll. Men det är ju tråkigt. Men jag förstår, det ligger liksom rädslor hos dem. Men då kan man förhoppningsvis stå på sig.
Ja, precis. Ja,
men BVC det rekommenderar ju, herregud, det här nu för tiden. Ska de göra i alla fall.
Ja, det verkar vara lite olika.
Mm, men Stockholm har de det ändå som, vad jag har förstått, att det är ändå någon... Eller?
Ja, inte min BVC i alla fall.
Men det eller kan vänta, nu kanske jag blandar ihop med babypott nu. Det, är det, det ska de göra. Nej, de kanske inte rekommenderar plock. Nej, det kanske
inte. Alltså jag vet att de börjar göra det kanske vid vissa 8 månader, sådär, men inte som ett alternativ i matintroduktionen.
Nej, okay.
Inte vad jag vet i alla fall, vilket jag tycker är tråkigt, men det krävs mer evidens.
Det kommer säkert om typ 3 år eller något.
Ja, precis. Vi får hoppas på det. Men jag kan verkligen känna igen det där med din man, för så var det ju exakt med min man också. Han var ju också ganska rädd i början, men jag var också ganska rädd i början faktiskt. Och jag tyckte att det var lite läskigt. Men för mig var det liksom lite KBT. Ju mer jag såg att hon klarade av det, ju mer jag såg att det funkar, desto mer så här kvällningsepisoder vi kom över och det gick bra, desto mer lärde jag, aha, men det här går ju faktiskt, det är ingen fara. Jag var också väldigt fascinerad av henne, så det blev liksom en kombination med tiden som minskade ju rädslan. Men det hjälpte ju verkligen att läsa på, så det är ju som du säger viktigt att göra det innan och försöka.
En annan sån säkerhetsaspekt som, jag vet inte om man pratar så mycket om det, men bara att de, det är ju bra att de, alltså de ska kunna sitta ordentligt när de äter själva, att man kan sitta upp liksom. Och det kanske man inte gör, vissa kan inte det vid 6 månader, då är det bättre att vänta med just plocket. Ja, om de sitter liksom helt ihop slopade.
Ja, precis, det får inte bli fällkniven liksom.
Nej, precis.
Nej, men alltså jag tycker att jag kan skriva upp på dina utmaningar. Alltså kladdet och sen att det kanske är svårt med, ibland med andra i familjen eller närstående. Om de inte har sett det förut eller har samma bild av barnmat. Och speciellt med de äldre generationerna tycker jag. För de har ju verkligen levt med perina och har en tydlig bild av vad bebisar ska äta.
Och de har kanske mycket åsikter ibland.
Ja, allmänt.
Man får bara säga, aha, kan inte du berätta mer om hur, det var, hur du gjorde? Det är det bästa, mest avväpnade man kan säga. Så får de berätta och sen så går man vidare med sitt eget sätt. Så jag, berätta mer. En grej som jag tyckte var lite nervös men som jag ändå körde på. Det är väl, går inte nödvändigtvis handeln med plockmat, men lite grann. Med det här med allergener. Alltså att jag försökte vara tidig med nötter och sådana saker. Det tyckte jag var lite läskigt, men det är också jätteglad för. Alltså att ändå våga mig på det.
Ja, just det. För att det är ju läskigt att ifall det blir en allergisk reaktion. Liksom,
men det blir inte mindre läskigt sen. Och det ska ju vara bra att man intresserar det tidigt. Alltså typ nu när jag var i Sierra Leone för några månader sedan, då sa de att där finns typ i princip inte nötallergi. Och det är säkert, för de är ju så här, för de barnen som är undernärda, då får de nötkräm. Och då var det några som frågade det. Och då frågade de så att det typ inte finns. Men för att de har nötter i sin kost från start.
Ja, det finns ju forskning som visar det, att tidig och regelbunden exponering för till exempel jordnöt kan minska risken.
Så det hade jag typ bara börja. Och det är också bra.
Ja, det är näringsrikt. Exakt. Mm. Hela nötter ska man inte ge.
Nej, precis.
Smör och mjöl och allt sånt där funkar. Ja, men vad härligt. Jättekul att få höra dina erfarenheter och kul att få höra dig reflektera tillbaka eftersom att det var ett tag sedan ändå. Det kommer ju fram mycket saker. Kul.
Jag hoppas, jag vill ha ett tredje barn igen. Då ska jag göra det här. Då ska jag göra det igen, absolut. Ja. Alltså köra på samma strategi.
Ja, men det var min fråga. Kommer du köra på samma igen?
Absolut, absolut. Och det är så skönt också att jag känner mig inte rädd, men jag tror jag känner mig ännu säkrare i det här. Ja, och också att jag är liksom motiverad kring det här med kladdet och att städa, alltså jag tror att jag kommer ha det igen. Mm. Att det kommer bidra till någonting.
Vill din man också ha en till?
Han har sagt ja nu.
Woho!
Efter lite övertalat. Ja. Han vill ju ha 4 barn, så, men ja, just sen efter ett så han bara så här, nej. Han ville bara ha 2 sånt efter ett. Så det blir lite svärt.
Men du har 3 mellanväg då kanske?
Ja, precis. Sen är jag klar faktiskt, tror jag.
Ja, men då hoppas vi på det och jag ser fram emot att följa den resan i sådana fall.
Ja, vi håller tummarna.
Ja, men stort tack för att du kom hit.
Tack snälla att jag fick vara med.
Ha det gott.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.